Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tja Jonas.
Tjena.
Läget?
Det är bra.
Nu poddar vi igen.
Ja.
Du, vi ska prata om devalvering av bonusprogram.
Ja.
Bonuspoäng.
Exakt.
Vi, som vi sa i förra avsnittet, så har vi samarbete med Travel News där vi har skrivit lite några artikelserier om just bonuspoäng och sånt där.
Ja.
Och det är högaktuellt nu när SAS ska över till SkyTeam så småningom.
Ja.
Folk har ju mycket frågor om det.
Absolut.
Så därför har vi den här artikelserien där vi pratar lite grann om liksom bakgrunden med poäng och hur hela industrin fungerar.
Ja.
Och nu kommer vi till ett rätt intressant kapitel som handlar om devalvering.
Precis.
Och det är ju kort, kan man väl säga, hur skulle du kort sammanfatta det?
Skulle vi säga att flygbolagen vill ju att dina poäng ska förfalla, men de vill också att man ska använda dem. Så att det här handlar mer om hur de ska hantera den här poängskulden på ett bra sätt.
Just det.
Och då är ju devalveringar ett nödvändigt ont.
Ja. Och det är ju högaktuellt för att speciellt när det sker sådana här förändringar med alliansbyten och så sker det ju ofta devalveringar.
Ja, man så vill ju passa på att göra om sitt poängsystem.
Så att om man förstår lite om det så kan man kanske avgöra om det så att man tror att ens poäng försvinner, förfaller och så vidare.
Ja.
Det är bra, så det är viktig och intressant kunskap tycker jag.
Absolut.
Du, innan vi hoppar in i det så skulle vi snacka lite grann om några, vi ville bara påminna folk om sportlovet.
Precis, nu är det ju påsklov och sportlovet nästa år, det är ju högaktuellt om man ska boka för att det är en väldigt populär resevecka eller reseveckor.
Ja.
Och det finns ganska mycket bonusplatser, bland annat till Buenos Aires med Lufthansa,
ja.
Miami, Los Angeles, typiska sportlovsdestinationer. Det finns även lite till Japan, Osaka och Tokyo.
Mm.
Och sen finns det Hongkong och även lite till Sydafrika. Så att det finns ganska mycket att välja på.
Det är bra.
Och det är värt att passa på att boka nu medan de här platserna fortfarande finns.
Ja, för de försvinner rätt fort nu tror jag.
Ja.
Vi gick ut med ett e-mail om det här för ett par veckor sedan.
Ja.
Som en del, hel del har ju bokats upp.
Absolut. Ja. Men det finns fortfarande kvar lite grann. Så att...
Hör av er i chatten.
Yes.
Okej, bra. Men du, vi snackar lite devalvering då.
Ja.
Vår huvudpoäng är ju den att liksom överhuvudtaget även utanför den här diskussionen om SkyTeam och sådär, så man ska inte spara sina poäng för länge.
Nej.
Utan man ska, jag menar, du brukar ju säga att såhär kom över typ 130 000 poäng va?
Ja, jag skulle säga att liksom en rimlig sparhorisont är väl 2, max 3 år.
Ja.
Alla har ju inte den möjligheten att spendera så mycket pengar att de kan få en businessresa varje år.
Nej.
Men jag skulle säga max, ja, helst 2 år som max.
Mm.
Jag vet att det är många som till exempel reser mycket frekvent och sådär. De tänker att ja, men jag vill samla mina poäng tills jag går i pension.
Mm.
Och man ska ju inte se sitt poängkonto som ett pensionskonto, utan där ska man se det som en slags resepott som man vill försöka bygga upp. Hyfsat fort.
Ja, exakt. För pensionskonto, då får man en ganska dålig avkastning på den här poängen.
Ja.
Utan de blir ju mindre och mindre värda.
Exakt.
Och det är det vi ska snacka om.
Ja.
Mm, devalveringar.
Precis.
Okej, men för att förstå det här så behöver vi liksom gräva lite grann ner oss i industrin.
Ja.
Och vi kan väl börja med att förklara hur det kommer sig att det här med poäng har liksom blivit en miljardindustri.
Precis.
Vill du beskriva liksom övergripande hur det blev så?
Ja, så flygbranschen som helhet är ju en lågmarginalbransch.
Ja.
Jag tror att man brukar säga att det är ungefär 2% i vinstmarginal på ett flygbolag.
Mm.
Och då ska man vara ganska nöjd som flygbolag om man kan göra 2%. Men överlag så är det ju väldigt tunna marginaler på att flyga passagerare.
Ja.
Och där har ju liksom en stol för mycket eller för lite såld kan ju verkligen vara gränsen mellan break-even.
Mm.
Så att flygbolagen har ju försökt hitta nya sätt att tjäna intäkter på.
Ja.
Och det är delvis via till exempel merförsäljning, antingen via ancillaries men också via att sälja poäng.
Ancillaries är till exempel att du lägger till mat eller dryck eller bagage eller liksom sådana saker.
Ja.
Och det har ju många av lågprisbolagen tjänat pengar på.
Precis, lågprisbolagen är duktiga på det. De här nätverksbolagen, de är ju kanske lite mindre duktiga på det. För att där vill man ju sälja liksom ett helt paket där du får bagage och sittplats och mat och sånt där.
Mm.
Framförallt långhåll, det är väl där det ska ingå.
Just det.
Så att då blir de här poängprogrammen väldigt attraktiva.
Mm.
För att flygbolagen kan ju sälja poäng i stora volymer till exempel kreditkortsföretag eller hyrbilsbolag.
Just
så att de kan ju då kommitta på att hyrbilsbolag X köper 2 miljarder poäng av flygbolag Y och så vidare.
Här är ju kanske, liksom, jag vet inte om alla riktigt har tänkt på det ur det perspektivet, men det man ska komma ihåg här är ju till exempel ett flygbolag som SAS, i deras samarbete med Amex så är det ju så att SAS säljer poäng till Amex.
Ja.
Och det här är ju långt ifrån bara SAS, det sker ju över hela världen, jag menar i USA är det en jättegrej.
Ja, exakt.
Så att, och det är lite grann det vi ska dyka in i och förklara.
Precis.
Men berätta lite grann, för att det började ju inte så, det började ju som lojalitetsprogram.
Ja, alltså det var ju som en vanlig kundklubb.
Mm.
Om man går riktigt långt bakåt så var det ju American Airlines och Southwest som var liksom pionjärerna.
Ja.
Southwest, de hade ju det som ett stämpelkort att flyg 10 gånger får en gratis flygresa.
Mm.
Väldigt enkelt. Medan American Airlines var ju de som introducerade det här mile-systemet. Så att kände en mile per flygen mile utan någon slags koppling till hur mycket biljetten faktiskt kostade.
Ja.
Ja.
Då blev det liksom att de ändrade från ett klippkort och det blev ju det första steget till att bli ett mer sofistikerat program så att säga.
Ja.
Att det baserades på att du faktiskt använde flygbolaget mycket.
Precis.
Ja. Men sen har det, och så har det fortsatt som lojalitetsprogram, och sen vad tog det 5-10 år innan andra bolag började upptäcka det här?
Ja, så att inom USA så var det ju på sent 70-tal, tidigt 80-tal. Sen inom Europa så var det ju tidigt 90-tal som allt fler, de europeiska bolagen hakade på.
Mm.
Och Eurobonus kom ju 92, Miles & More kom 93 och så vidare. Just det.
Och det som var jäkligt fiffigt i det här så upptäckte de andra flygbolagen var ju att du kunde dela ut poäng och sen så de poängen kunde sen användas för att boka platser som inte blev sålda.
Precis, så att på den tiden så var ju revenue management systemen, de var inte lika sofistikerade som idag, så att det var ju en större andel tomma platser på flighterna.
Ja, exakt. Beskriv det där lite grann. Vad menar du med revenue management? Vad är det för något?
Det är ju flygbolagens system för att optimera intäkter och kunna fylla planet.
Fylla planen så mycket som möjligt.
Ja, så att det är en slags balansgång där man inte vill fylla planet för tidigt men inte heller för sent.
Nej.
Så att man vill ju ha några platser kvar som man kan sälja väldigt dyrt.
Ja.
Till och med sista minuten resenärerna, affärsresenärer.
Och anledningen till att du tar upp det här var för att på den tiden när de här systemen var mindre effektiva, då kunde man väl säga, jag vet inte vad siffran exakt är, men låt säga att i snitt så var ett plan 70% fullt.
Ja.
Något sånt där.
Ja. Nu tror jag.
Ja, och berätta.
Nu är väl närmare 85, nästan 90 på vissa flygbolag.
Ja, exakt.
Men den siffran går ju upp nu med åren och det märker man ju också på bonusplatserna.
Det gör man ju för att det finns bättre system, AI och sånt där som hjälper till att optimera det där.
Ja.
Men poängen med det här är att om du har ett flygplan som bara är 70% fullt, då har du alltså 30% tomma platser.
Ja.
Och de här systemen har konstaterat att de här skulle inte säljas ändå. Och då via de här bonusprogrammen så kunde då flygbolagen säga, ja men ta en sån här plats.
Ja.
Så har du som resenär fått värde ur de här poängen.
Ja.
Som inte egentligen kostar flygbolaget någonting.
Nej.
Så kan man väl säga, va?
Ja.
Och det var så det började.
Precis.
Och det här blev väldigt populärt.
Ja.
Eller?
Jo, det blev en stor industri.
Ja.
Och det var där de insåg att de faktiskt kunde, istället för att bara ge dem poäng till sina egna kunder, så kunde de även sälja dem till partners.
Till partners,
och, då, ja. Och få en intäkt.
Vet du, har du någon koll på när det började?
Så det började ju där runt 80-talet. American Airlines var ju också ganska tidiga med det, med att sälja till hyrbilsbolag.
Ja, det började med hyrbilsbolagen.
Ja, sen kreditkorten är jag faktiskt lite osäker på när och i vilken omfattning som det började.
Men då var det ju liksom ett hyrbilsföretag som Avis som bara sa, det här är fiffigt här. Nu gör vi så här att om fler kunder kommer till oss och bokar hyrbilar, då ger vi dem miles hos American Airlines till exempel.
Ja, exakt.
Och då plötsligt började folk välja Avis.
Precis.
Fiffigt ju.
Ja.
Och där uppstår marknaden.
Ja.
Så att poängen fick ett pengavärde så att säga.
Exakt.
Ja. Och det har liksom, det där har ju vuxit.
Ja.
Så att vad tror vi liksom att, om man tittar på andelen poäng som tjänas genom att flyga jämfört med de som tjänas på kreditkort, vad tror vi?
Alltså nu skulle jag säga att majoriteten kommer ju från kreditkorten.
Ja.
För att under åren så har det ju blivit mycket svårare att tjäna poäng via flygresor. För att de inser ju att de ger bort en stor del av sin marginal genom att vara generösa med poängen.
Ja.
Det kan vi återigen kolla SAS-exemplet. Det var ju fram tills ganska nyligen som man fick, var det nästan 12 000 eurobonuspoäng på att flyga ekonomi till Hongkong. Mm. Billigaste möjliga biljett.
Mm.
Så då kunde du alltså köpa en biljett för 2 500 kronor och du tjänade 12 000 eurobonuspoäng. Och där fick du en gratis flygresa inrikes som kunde vara lika mycket som den här biljetten.
Det är intressant, det skapar ju liksom en hel kultur av människor som utnyttjar det här och bara bokar billiga biljetter för att samla mile.
Ja, exakt. Ja. Så att de amerikanska flygbolagen var ju först med att gå över till revenue-based.
Ja.
Och sen kom ju även de europeiska. Så att nu är ju British Airways, Lufthansa, Air France, KLM, alla de har ju baserat på vad du betalar i pengar.
Och inte vart du, hur mycket du flyger.
Ja.
Alltså hur långt du flyger.
Ja.
Okej, men så att vad vi säger är att här uppstår ju då en slags ny industri.
Ja.
Eller en ny, liksom ett nytt profit center för företagen.
Ja.
Och då i samband med det så, och även så bolagiserades mycket av många av de här poängsystemen.
Precis.
Eurobonus blir till exempel ett eget bolag.
Ja, även Air Canada Aeroplan, de var ju faktiskt bland de första att knoppa av sitt bonusprogram till ett eget bolag.
Ja.
Men sen tog de tillbaka, för de insåg att det var mycket bättre att ha det in-house.
Ja.
Men ja.
Ja, men det är intressant att de gjorde det.
Precis.
Och i vissa fall så, för mig till exempel i Aviancas fall så blev det ett eget bolag där det kom in nya ägare som inte hade med flygbolaget att göra, var det inte så?
Jag tror det, för de genomgick ju någon rekonstruktion.
Ja.
Det var ju Anko som drev igenom det också.
Exakt.
Men jag har inte full koll på de exakta detaljerna.
Nej, det har inte jag heller, men det som är poängen som är intressant att det blev liksom en egna företag av det här.
Ja.
Så är det ju inte med SAS Eurobonus.
Nej.
Utan Eurobonus ägs ju fortfarande till 100% av SAS.
Ja.
Men det är ändå ett eget bolag.
Precis.
Men nu kommer vi lite grann till kärnfrågan här, för att det som är intressant att förstå, om man ska förstå varför poäng devalveras och om då dina eurobonuspoäng kommer minska i värde, så är det rätt viktigt att förstå liksom alla mekanismer bakom det här.
Ja.
Och det som är rätt spännande här är ju egentligen det som du och jag ofta snackar om, vilket är där marknads- och finansavdelningen slits.
Ja.
Liksom där de har olika perspektiv på det här.
Precis.
Och jag menar, om vi börjar med, om man tänker sig att man jobbar på SAS, om man jobbar på marknadsavdelningen eller om man jobbar på finansavdelningen. Om du börjar med att ta marknadsavdelningens perspektiv, hur tror du att de ser på SAS Eurobonus?
De ser det som ett bra verktyg för att driva lojalitet och få in nya kunder.
Ja.
Och mycket varumärkesbyggande också.
Vill du förklara mer, liksom, så här, vad tror du, hur driver man lojalitet? Liksom? Hur funkar det?
Alltså, man vill ju skapa ett slags partiskt köpbeteende.
Ja.
Och det är ju till exempel, innan var det ju att du skulle flyga för att få dina förmåner och tjäna poäng, men nu är det ju med kreditkorten.
Ja.
Så att man vill ju till exempel att men jag har det här Amex elitkortet, jag tjänar poäng via mina vardagsinköp. Sen ska jag gå på semester till Italien, kan jag antingen flyga Norwegian, tjäna inga poäng, eller så kan jag flyga SAS Plus för 1 000 lapp mer, och då tjänar jag 5 000 poäng.
Mm.
Så att har man kreditkortet så blir man ju lojal till flygbolaget på ett annat sätt.
Ja.
Innan var det tvärtom, att man ville ha kreditkortet för att komplettera sina poäng som man får när man flög.
Mm.
Och nu skulle jag säga tvärtom.
Ja.
Och samma sak med de här shoppingportalen. När jag handlar mycket online så brukar jag gå in på den här online shoppingportalen och se om den här butiken som jag vill handla hos är med där.
Ja.
Och då kan jag tjäna extra eurobonuspoäng utöver de som jag får från mitt kreditkort.
Och allt det här skapar en slags kundklubb och lojalitet, där du också har även det väldigt viktiga segmentet som är affärsresenärerna, eller hur?
Ja.
Där de liksom stannar lojala till det här bolaget för att de ser att de tjänar lite extra poäng. Och även hela statusgrejen är viktig också, eller hur?
Ja. I affärsresenärernas fall då är det ju mindre pris och mer att de vill flyga med det flygbolaget. Precis. De har ju mer av, de har ju någon annans pengar som de kan spendera.
Ja.
Så då blir det ännu starkare att välja ett specifikt flygbolag.
Nej, men så att det är ganska bevisat att de här lojalitetsprogrammen, de driver lojalitet, och lojalitet i sin tur driver ju försäljning.
Ja.
Och det här, här har vi ju väldigt mycket av de liksom, måtten som en marknadsavdelning mäts på.
Ja.
Och det tycker ju de är väldigt viktigt.
Absolut.
Och då kan man ju se det ur marknadsavdelningens perspektiv, så, så de vill ju alltid att lojalitetsprogrammet är så bra som möjligt.
Ja.
Och vad innebär ett bra lojalitetsprogram, tycker du?
Det är ju ett program som tillför värde för kunden, som är generöst.
Ja.
Så att gärna där det ska vara hyfsat lätt att tjäna poäng, och där det ska vara hyfsat, du ska få ut hyfsat stor utväxling för de här poängen.
Ja.
Och att tjäna poäng tror jag att alla delar inom organisationen, de är ju gemensamma, de är ju ense om att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt.
Mm.
För att tjäna poäng blir ju en intäkt.
Ja.
Där det kan bli lite av en schism, så att säga, det är ju när det kommer till att använda poängen.
Ja, exakt. Och här kommer vi lite grann till kärnfrågan, för att då har du då marknadsavdelningen som nog är liksom väldigt positiva till alla de här programmen och ska se till att de fungerar bra. Men sen kommer finansavdelningen in.
Ja.
Och då kan man ju beskriva det så att det är ju intressant då att förstå, dels man har ju då resultaträkningen, intäkter och kostnader, och sen har man balansräkning, vilket är liksom tillgångar och skulder.
Precis.
Och på resultaträkningssidan så är det ju så att, och här blir det ju rätt invecklat, men kan du beskriva den här intäkten som uppstår när en poäng säljs och kostnaden som uppstår när man till exempel flyger med luftkonsa?
Precis, att när en poäng tjänas in så säljs ju den till en partner, och då är det ett förutbestämt pris mellan flygbolaget och den partnern, och sen får de in de pengarna som rena pengar.
Så ta till exempel SAS och Lufthansa som exempel.
Ja.
Du flyger Lufthansa.
Exakt, man flyger med Lufthansa och tjänar poäng på sitt bonuskonto.
Ja.
Då betalar Lufthansa SAS en viss summa pengar för de poänger som har tjänats in.
Just det.
Och då blir det ju en intäkt som, ja, den hamnar rakt ner i kassan.
Mm.
Men då uppstår ju också en skuld.
Det uppstår också en skuld.
Ja.
Det uppstår en intäkt och sen uppstår en skuld, och skulden är till kunden.
Ja, exakt.
Och sen så, de här poängen finns ju, ligger där på kontot. Och sen, säg 2 år senare, så används de här poängen.
Precis.
Då uppstår en kostnad.
Ja.
Ja. Och om det är så att jag som SAS Eurobonus-kund använder mina poäng på en SAS-flygning,
ja,
då är det ju en lägre kostnad för SAS än om jag använder den på en Lufthansa-flygning.
Precis, det är både, exakt, så på att använda den på en Lufthansa-flygning, då uppstår det en direkt kostnad, för då måste ju SAS betala pengar till Lufthansa.
Ja.
Sen finns ju dock en viss spread där den genomsnittliga summan som de får in för varje poäng är högre än den genomsnittliga summan som de betalar.
Mm.
Så att de behåller då mellanskillnaden, och det blir nog ganska lönsamt.
Ändå ganska lönsamt. Så än så länge tycker finansavdelningen att det är bra.
Ja.
Men det är klart att finansavdelningen blir lite nervösa ju längre, ju mer av de här poängen som används, såklart.
Precis.
För då uppstår ju mer kostnader och den här spreaden minskar.
Ja. Och man kan ju ta till exempel hur de används, som till exempel, jag tror att de flesta som har poäng använder dem ännu på ekonomiresor.
Ja.
Skulle jag säga det. Jag tror att det är väldigt relativt få som bokar de här långresorna i business.
Mm, sådana som vi bokar.
Ja, så att business kanske blir plus minus noll first, tror jag faktiskt att det blir lite av en förlust.
Mm.
Medan som ekonomibiljetten är där man går ganska mycket plus. Så på det stora hela så blir det ändå en plusaffär.
En plusaffär.
Ja.
Men då, även på resultaträkningssidan, så har ju finansavdelningen, tycker jag, att de här devalveringarna är ganska bra.
Ja.
För att liksom, om de plötsligt där, mellan det att du har tjänat ditt poäng tills att du använder det, så devalverar de det och gör poängpriset lite högre. Men då har de plötsligt hittat lite mer marginal, eller hur?
Precis.
Så de driver gärna på. Så, ja, men kom igen nu, jag kan ju se framför mig hur de sitter på sina möten där och finansavdelningen bara, kan vi inte pusha igenom en devalvering till?
Ja.
Eller hur? Men då håller nog marknadsavdelningen emot där.
Precis.
Och vad tror du de säger då?
Nej, de tycker väl att det blir det skadiga lojaliteten.
Ja.
Att folk känner att de inte kan samla sina poäng så länge som de vill, för att då kommer ju de priserna bara gå upp.
Exakt. De sitter där i mötet och bara, du har inte sett liksom, vi får massa klagomål på Facebook, folk gillar inte devalveringar och sådär.
Ja.
Och så håller de på.
Absolut.
Och sen så finns en till grej som finansavdelningen tycker om med devalveringen, och det är ju det som händer på balanssidan.
Ja.
Eller hur? Beskriv lite om det då.
Det är ju att den här skulden minskar.
Ja.
För att den kan ju avskrivas både genom att poängen förfaller och genom att, ja, att man höjer poängpriserna, så att de poängen som ligger på ett saldo blir mindre värda genom att snittkostnaden för att använda dem höjs.
Och det är ju, tycker ju finansavdelningen, är rätt viktigt, för att om man tittar på hur ett liksom flygbolag fungerar, det är väldigt vanligt att man har höga skulder.
Ja.
Så det här finansiella måttet, soliditet, är ju viktigt. Liksom.
Absolut.
Ja. Och då blir det ju att de såklart kämpar för att, ja, men låt oss skriva av det här så mycket som möjligt.
Ja.
Ja. Och där håller de på att slåss.
Exakt.
Men du, och anledningen till att det här är viktigt är för att då titta på, men hur ser det ut nu då när det här alliansbytet sker? Då kanske, då vad tror du finansavdelningen säger?
Jo, men det blir ju ett tillfälle att skapa en ny poängtabell. Och det här baseras också på vilka avtal som man har med de nya partnersen. Så det beror på hur mycket de kan köpa de platserna för. Och då så kommer den här nya pristabellen att anpassas därefter.
Just det. Okej, men så innan vi går in i den tabellen och vad då finansavdelningen kan pusha på att man gör. Så har vi ju det här med att vi tänkte bara först beskriva lite grann om att bonuspoäng förfaller.
Precis.
Berätta.
Så att, alltså när man vill ju att poängen ska användas, men om de inte används då är det ganska rimligt att de förfaller. Så att det finns ju lite olika sätt som flygbolagen hanterar uttagna poäng. Vissa flygbolag ger poängen en viss giltighetstid från det år eller det medlemsår som de tjänades.
Så är det med SAS och bonus?
Ja, där blir det alltså från 5 år, eller det blir egentligen hela innevarande medlemsår plus 4 år till. Så att dina poäng är ju då giltiga som mest 5 år, men oftast mindre än 5 år.
Ja.
Från det år som de tjänades. Andra program har ju ett litet annat system där hela saldot, dina poäng, inte går ut. Så att dina poäng kan ju leva kvar hur länge som helst. Men det förutsätter att kontot hålls aktivt.
Ja.
Och det kan vara en transaktion vart tredje år, eller så kan det vara en flygning vart annat år.
Och då räknar de kanske med att folk liksom inte är så aktiva på sitt konto, och då bara pang, ja, så försvinner grejer för att de inte gjort någonting.
Exakt, så det är ganska vanligt. Till exempel någon som har flugit i tjänsten med ett visst flygbolag har byggt upp ett saldo och sen har de slutat flyga. Och bara låt dem ligga och sen glömt bort att oj, nu skulle jag visst ha krediterat en flygning till det här programmet, men nu har jag tappat den i mina poäng.
Ja.
Vilket är väldigt tråkigt.
Så det tråkigt, är ganska fult sätt.
Jag tycker det. Det är trist när man har 300 000 poäng som bara försvinner i ett nafs.
Ja.
Jag tror att folk blir missnöjda.
Och man kan ju vara lite nervös över att de skulle byta då till det här systemet, men det tror inte jag i alla fall.
Nej, jag tror att så länge Eurobonus finns kvar så kommer det vara här med 5 år.
Ja.
Och är du diamantmedlem så då gäller ju poängen så länge du är diamantmedlem.
Just det.
Och sen när du trillar ner till guld så då får alla poäng 5 års giltighet till.
Ja.
Så att det är ett ganska snällt system.
Så jag tror att om någon sitter på finansavdelningen och vill trycka igenom det systemet, då tror vi att det inte kommer att gå igen.
Nej, exakt.
Okej, men däremot då, det som kan ske, det är det här med regelrätta devalveringar.
Ja.
Och då finns det 3 sätt att göra det på, vilket kan ju hända nu när vi byter allians. Höjda poängpriser, tillgänglighet och avgifter.
Ja.
Och den stora grejen här är ju höjda poängpriser.
Precis.
Så berätta, där finns ju 2 typer kan man säga.
Precis, så att höjda poängpriser är den typ av devalvering som flygbolaget har direkt kontroll utöver. Och i det fallet där man har en fast poängtabell.
Ja.
Då är det bara att man höjer priserna. Man publicerar en ny tabell med nya priser.
Så till exempel har vi har alltid sagt att Eurobonus har ju ett bra pris, poängpris till USA, 130 000 poäng i business.
Ja.
Där kan vi ju då plötsligt, ja men nu byter vi allians, så du gick den upp till 150 kanske.
Precis. Och oftast i det fallen så brukar man ju ha ett slags, man ger ju en heads up några veckor i förväg att nu kommer vi höja priserna. Vill du boka till de gamla priserna, passa på att boka nu.
Ja.
Och det är också ett bra sätt att få folk att använda sina poäng. För då sätter det verkligen fart på kunderna.
Just det.
Och då minskar man den här skulden på den vägen istället.
Ja, det blir lite dubbelt upp.
Exakt.
Ja, okej. Okay. Så det är ett sätt att man egentligen bara helt enkelt går in i tabellen och ändrar priserna.
Ja.
Men sen finns det andra sättet.
Det andra sättet är att man byter prismodellen till en full dynamisk modell. Och då innebär ju att poängpriserna blir ju, de anpassas efter tillgång och efterfrågan. Och oftast, de som har de här dynamiska prismodellerna har ju ofta som slags minimipriser. Men absolut, överlag så blir bonusresorna dyrare. Och det är väl det som är resultatet av den här dynamiska prissättningen. Sen, inom det så kan man säga att de flygbolag som har dynamiska priser, där kan man ju höja priserna utan förvarning. Så till exempel Delta och Flying Blue, de här, de har ju sina minimipriser 100 000 till New York. Kan de bara höja till 130.
Och det är det här vi har sett och som vi tycker är lite väldigt tråkigt med de här programmen, eller hur? Det är att så här, okej, du ändrar från en tabell till en dynamisk. Det finns ju, tycker jag, en jättenackdel i det, att det blir plötsligt väldigt mycket svårare att förstå vad du kan få värde.
Ja.
Så bara där tycker jag att det är sämre.
Precis.
Men okej, du kanske tycker att det är rättvist ändå, för du följer marknadspriset och du får mer bonustillgänglighet då.
Ja.
Men vad som händer är att du sätter ytterligare en rökridå, eller hur?
Ja.
För att du ger ju då, de här flygbolagen har ju då möjlighet att ändra egentligen sina hur man växlar poäng till det här, hur de vill.
Precis.
Ja, och det gör de också.
Ja.
Ja. Och det blir liksom att de gör det bakom kulisserna.
Exakt.
Och jag tycker att man märker liksom när de håller på med det här, jag är rätt säker på att det är svårt att mäta, men jag tror att lojaliteten minskar.
Absolut.
Ja. För att plötsligt så får man inte riktigt bra koll.
Nej.
Ja, okej, men så det är ett sätt att göra det på.
Ja.
Att smyga, då kan man ju vara inne och smyghöja mycket mer.
Precis.
Jag tycker vi har sett det i de dynamiska priserna hos SAS, har vi inte det?
Precis, de har ju dynamiska priser på sina vanliga biljetter.
Ja.
När det här lanserades för 10 år sedan så fanns faktiskt en tabell.
Ja.
Och då kunde man flyga business till USA. Jag tror att tabellpriset där var 200 000, det vill säga dubbla vanliga bonusresepriset.
Mm.
Och om man var diamant så får man ju 30% rabatt. Och då kunde man ju flyga business för ungefär samma pris som en vanlig bonusresa.
Ja.
I och med att även tjäna poäng. Nu har ju den blivit helt dynamisk och då kan ju en sån resa kosta 500 000 eller upp till 1 miljon poäng.
Mm.
Så att det har ju skett en viss smyghöjning där också.
Ja.
Vilket är lite tråkigt, men också förståeligt.
Ja, men det är bra. Okej, men det här med att höja poängpriserna är liksom det mest rättframma sättet så att säga att devalvera.
Precis.
Men sen kan man också minska tillgängligheten.
Exakt, och det här skulle jag vilja säga är mera, det är väl en indirekt devalvering för att flygbolagen har väl kanske inte alltid full kontroll över det.
Mm.
Det är ju olika externa faktorer som spelar in.
Mm.
Och framförallt nu efter pandemin när det är så många flyg, mycket kapacitet som inte återhämtats.
Ja.
Men att poängpriserna har ju inte, de har inte gått upp. Biljettpriserna har gått upp med lite poängpriser.
Mm.
Och då är det tillgängligheten som får ta stryk.
Precis.
Och det är
en devalvering ur kundens perspektiv för att man får mindre tillgänglighet och då får man mindre värde ur poängen.
Ja, färre datum och färre resor och färre platser man kan boka, så då blir poängen mindre värda.
Ja.
Det är svårare för en barnfamilj att komma iväg när det inte finns så mycket platser.
Och det är ju liksom i flygbolagets och poängprogrammets perspektiv är det inte heller särskilt bra, för att det gör ju att färre poäng löses in.
Ja.
Och då stannar de kvar på balansräkningen in längre.
Exakt. Ja. Och så blir det ju sämre för lojaliteten, för att folk känner att varför ska jag samla poäng när jag aldrig kan använda dem?
Ja, exakt. Så det här med tillgänglighet är rätt viktigt.
Ja.
Och se till att det går att använda poäng.
Absolut.
Mm, okay. Ett tredje sätt att devalvera är ju devalvering. Eller förlåt mig, höjda avgifter.
Ja.
Ja, berätta om det.
Det innebär ju att man inför bränsletillägg för att bränsletilläggen är ju då en ren intäkt till flygbolaget.
Mm.
Flygskatterna går ju till flygplatserna och de länderna som man åker till, medan bränsletillägg och avgifter tillfaller flygbolaget.
Ja.
Så att vissa flygbolag, ett bra exempel det är Emirates, de har ju haft ganska bra poängpriser på sitt bonusprogram.
Mm.
Ganska rimligt, man kan åka till Dubai för 85 000 Skywards miles.
Ja.
Men det de gjorde efter pandemin var att inte höja poängpriserna utan att höja avgifterna. Så att tidigare kunde du åka till Dubai för 85 000 miles och betala ungefär 3 000 kronor i skatter och avgifter.
Mm.
Nu kostar de här skatterna och avgifterna 18 000.
Ja.
För en enkel tur-retur-resa till Dubai.
Mm.
Så att de har ju verkligen chockhöjt sina avgifter och därmed devalverat sitt poängprogram ganska ordentligt.
Och då liksom påverkar ju det såklart deras resultaträkning, för när poängen används så får de en ytterligare en intäkt.
Exakt.
Det är ju bra för finansavdelningen, men det är ju värdelöst för lojaliteten. Liksom.
Precis, för att i fallet Emirates har ju de då försökt pegga en mile till en cent.
Mm, just det.
Så att låt säga att de här 85 000 milesen blir då värda $850. Sen lägger du på 18 000 i skatter. Då har du ungefär vad en vanlig hyfsat rabatterad businessbiljett hade kostat.
Mm, just det. Ja. Ja, nej, det är synd ju.
Ja.
Så vill vi inte ha det.
Absolut inte.
Okej, men du, bra. Det här var del 2 i vår artikelserie.
Ja.
Som vi hoppas har gett lite inblick i vad som kanske kan hända när SAS byter allians.
Ja.
Något mer att lägga till?
Nej, det är väl att passa på att använda poängen.
Ja.
Spara dem inte för länge. Se till att boka de resorna som ni vill boka.
Just det.
Men panikboka inte, utan...
Ja, men det är bra.
Ja.
Och som sagt, nu finns det lite fina grejer på sportlovet.
Exakt.
Ja, bra. Du, tack för idag.
Detsamma.
Hej.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.